Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Varför betraktas inte Jimmie Åkesson som den statsministerkandidat han är?
Jag tycker den frågan är helt konstig.
Och jag har mött Ebba Busch och hon har tagit typ sån svar på tal.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar.
Torbjörn, förra veckan skrev ju du en artikel i tidningen som sen har debatterats på olika håll. Jag måste bara säga att jag tycker att du hade fel.
Okej.
Hon är tillbaka.
Alltså, rubriken eller underrubriken eller nerryckat som det kallas för på tidningsspråk är ju när ska Sverige se Åkesson som den statsministerkandidat han är? Frågetecken. Mm. Om jag ska börja med att säga varför jag tycker du har fel så undrar jag så här, kan man vara statsministerkandidat om, alltså jag menar, i Sverige funkar det ju så, den svenska konstitutionen, att det inte är den som har flest röster som bildar regering som typ i Finland, utan den som kan samla en majoritet. Eller om vi ska vara riktigt korrekta, den som inte har en majoritet emot sig i parlamentet. Och det kommer väl Jimmie Åkesson inte lyckas med. Det tror han ju inte ens själv om man lyssnar på honom.
Nej, det är absolut en hake. Å andra sidan så kan man i en så bipolär politisk tradition som den svenska, alltså att det liksom alltid är två block. Vad politikerna än gör så liksom finns det en naturkraft närmast driven av väljare eller medier eller politikerna själva som trycker fram två block. Kan man vara större än den ena partiledaren, alltså i folkligt stöd i sitt parti, och inte vara statsministerkandidat?
Det hände ju i detta val.
Ja, det hände ju i detta val. Men det var ju en ganska liten skillnad och det var ingen som var inställd på det. Alla hade liksom backat upp Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Jimmie Åkesson med ett antal förbehåll av att det här var jag, alltså en tidelösning, eller rättare sagt i valrörelsen så sa man ju att vi ska sitta i regering. Men jag menar, om den här situationen permanentas, då förändras väl det där vart efter.
Och då menar du den här situationen att vi vet att de tre regeringspartierna är mindre än SD?
Nej.
Det är inte så, den logiken du använder.
Först nu måste jag ta lite fler brasklappar. För den här texten byggde ju på en tredjedel brasklapp. Alltså, det här är opinionsmätningar som nu har gjorts.
Och hur långt är det till nästa val?
Det är 3 år. Det är en evighet till nästa val. Alltså allt det här är ju bara torrsim.
Eller sätt. Som Henrik sa häromdagen, som att spå i te, sa du det?
Nej, astrologi. Alltså, men det var ju opinionsundersökningar generellt som
Och då var ju du positiv till opinionsundersökningar.
Eftersom
du älskar astrologi.
Ja, men jag tänker ju att det är ett sätt att förstå världen och man lägger in sina egna värderingar i det. Och det är istället för riktig religion.
Absolut. Ja, precis. Ja,
någonting för ungdomar att hålla på med.
Ja, ungdomar och Fredrik Furtenbach. Men det jag menade var ju snarare att här är det ju ändå en trend. Och tittar man historiskt så har det alltid varit förknippat med omvälvande förändringar när det största oppositionspartiet har förbytts till ett annat största oppositionspartiet. Och nu blir det lite konstigt för att de är ju inte oppositionspartier här. Inte ens SD fastän de försöker. Men historiskt så har ju Socialdemokraterna haft regeringsställning. Alltså det jag menar är, det parti som utmanar Socialdemokraterna. På 50-talet var det ju Folkpartiet och Bertil Ohlin. Och då hade man då handlade den politiska diskussionen om exakt var går gränsen för socialisering i välfärdsbygget. Sen förlorade ju Folkpartiet den här positionen till Centerpartiet. Och då blev det ju de frågor som Centerpartiet red på och drev fram. Nämligen decentralisering. En anticivilisationism kan man väl säga. Eller i alla fall civilisationskritik. kärnkraft. Och sen förlorade de till Moderaterna. Och då blev det liksom en helt ny ekonomisk ordning som blev frågan.
Och nu sker det ett skifte igen då som handlar om migration och rättspolitik.
Ja.
Men är inte din poäng här att journalisterna, SVT-duellerna och allt det här släpar efter? Att vi har inte förmåga att uppfatta samtiden medan den pågår, eller?
Ja,
att det har varit så historiskt?
Ja, historiskt har det dels varit så. Till exempel så ställdes ju Olof Palme mot Fälldin i en partiledar- eller statsministerduell 1982. Fast man redan då kunde se att liksom Fälldin är ju inte oppositionsledare. Det är ju Moderaterna. Och det är ju inte så lätt heller. Alltså, hur ska man göra de här valen? Vadå, man kan ju inte ha en stats... Säg att vi utgår nu från att Ulf Kristersson är statsminister fram till nästa val. Det är ändå rimligt. Det är ju inga större regeringskriser hittills i alla fall. Och ser ju inte ut att vara några på uppgående heller. Hur ska man då förhålla sig till... Säg att de i mätningarna ligger på 18%. Vi är lite snälla. De går upp lite.
Mm.
Och så ligger Sverigedemokraterna på stabilt större.
Vad är stabilt större? Är det 19 eller menar du 25?
Något däremellan. Och det är väl inte procentsiffran som är avgörande. Man kan ju inte ha med statsministern i en statsministerduell. Men ska då Ulf Kristersson möta Magdalena Andersson? Och vad händer då med alla de som representeras av Jimmy Åkesson? Och när det kanske är troligt att Jimmy Åkesson är rimligen någon slags statsministerkandidat ändå. Hon,
som Märta Stenevi, dansar du in i debatten, känner jag.
Jag försöker vifta med armarna för att få ordet på ett sympatiskt sätt. Jag vill bara säga att i förra valet då, valet 2022, då gick ju Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin ut och sa saker som ligger i linje med detta. Alltså borde inte Jimmy Åkesson vara den som Magdalena Andersson ska debattera mot. Socialdemokraterna för ju också gärna den här debatten och man gör det här för att försvaga Ulf Kristersson.
Ja, och det kan man ju undra om det är så taktiskt, eller rättare sagt på lång sikt strategiskt klokt. Socialdemokraterna säger eller agerar som att de hellre vill ha Jimmy Åkesson som huvudmotståndare än Ulf Kristersson. Tittar man på hur det har gått i mötet mellan socialdemokrater och sverigedemokrater de senaste 10-15 åren, så är väl inte det en jätteklok tanke. Alltså, socialdemokraterna losar ju varje gång de möter sverigedemokrater.
Jag förstår verkligen vad du menar, men jag tror ju att Ulf Kristersson delvis vann valet på den där partiledar, alltså han, om man nu säger att han vann valet, men att han lyckades bli statsminister på den där partiledarduellen som var i slutet, om det var TV4 eller om det var SVT. Minns ni, de stod mitt på någon slags scen, ett golv, och Ulf Kristersson kavlade upp skjortärmarna, publiken fick ställa frågor och Kristersson var i sitt esse och otroligt konkret i allt han sa. Och det var ganska mycket prat om så här socialpolitik och självmord bland unga. Sådana frågor som han ju bottnar i. Och Magdalena Andersson var mycket mer flummig och svävande. Då är ju inte alltid toppen i det direkta mötet med andra personer. Det är ju hennes svaghet och hans styrka. Där tror jag att Jimmy Åkesson inte hade haft de fördelarna som Ulf Kristersson har i en sån situation.
Nej. Mm.
Och det är väl lite så här... Alltså, så länge det finns ett Liberalerna som bara säger nej, men det går inte vi med på och de behövs för att få ihop liksom 50,1%, då kan man ju säga så här att ja, men då är ju frågan inte aktuell längre, för att då spelar det ingen roll om de har 30% eller liksom SD. På det
sen går ju Romina med på det, i vilket fall. Och de andra.
Fast inget av de andra tre partierna går väl med på att rösta fram Jimmy Åkesson som statsminister. Det tror inte jag att man skulle se. Eller lägga ner sina röster i riksdagen som det kanske handlar om.
Och
det
inte idag. Hur många av de partierna gick med på dagens situation ett år in i förra mandatperioden?
Men när Jimmy Åkesson var på riksdagsjournalisterna härom veckan, för några veckor sedan, minns jag exakt när det var, en månad sedan kanske, då pratade han ju om detta och sa ju själv typ så här, nej men det är ju, ja, man ska väl betrakta mig som en statsministerkandidat, men det är ju inte så realistiskt att jag skulle faktiskt bli det, att de andra skulle se mig så. Och då hörde man ju, tycker jag, samma sak som man hörde inför det här valet, att okej, okay, de kommer inte släppa in oss i regering, det har vi förstått och det accepterar vi. Det kommer kosta väldigt mycket. Och det är ju det han säger nu. Nu säger de ju att de ska sitta i regering efter nästa val, men okej, okay, han kanske inte blir statsminister. Han kanske inte ens vill bli statsminister. Det är ju ett arbetsamt jobb.
Du menar att han har varit utbränd, har haft problem, hans parti vill ofta freda honom och genom långa semestrar.
Ja, men han har ju inte varit supernärvarande sedan Tidöavtalet skrevs.
I perioden när han har sin medievecka, då är han ju närvarande.
Och då har han arbetskapacitet, då river han av alla på en vecka och sen åker han hem igen.
Och det gör han varannan månad ungefär. Mm.
Det kanske är precis det som RK behöver. En som lite paus, låter folk bubbla på och sen kommer in och river i några aggressiva veckor.
Men
fram,
du vet, det är liksom så här, det är Europeiska rådet och du ska hålla på med så mycket som inte heller är på den inhemska väljararenan som jag tror kommer vara trist.
Är det du far efter att Jimmy Åkesson inte vill vara statsminister för att det är för mycket jobb eller att han inte är förmögen till det? För är han inte förmögen till det? Det är väl kanske det som skulle börja granskas eller synas. Det går ju aldrig syna Jimmy Åkesson i väljarnas ögon heller förrän han är statsministerkandidat.
Ja, det går väl inte att syna egentligen förrän han sitter i regeringskansliet. Men det är ju något spännande med Jimmy Åkessons helt unika roll i svensk politik. Alltså han har ett otroligt starkt stöd bland sina väljare när valforskarna i Göteborg mäter anledningen till att man röstar på ett parti, då är ju Jimmy Åkesson den som personligen drar flest väljare, som är viktig för partivalet. Mm. Han har ju en enorm förankring i sitt eget parti, alltså stödet är ju liksom orubbligt. Och det märker man ju också på de här, typ då, den här medieveckan han gjorde, alltså i flera intervjuer och i det här mötet med riksdagsjournalisterna, då sitter han ju i stunden och liksom pratar policy och drar olika förslag om alltså repressiva åtgärder. Det var ju flera som blev uppmärksammade, livstid för unga.
För 13-åringen var vi väl nere på ett tag?
Ja, den drog han ju i lördagsintervjun. Den tyckte jag nästan kändes förankrad. Men det var ju flera saker han pratade om på riksdagsjournalisterna, alltså typ att man skulle kunna frihetsberöva utan konkret brottsmisstanke. Han pratade om livstidsstraff för 15-åringar. Det var någon som frågade om han var för dödsstraff. Och det var liksom då han sa så här, nej, det tycker jag är fel. Och då blev man nästan överraskad för att allt annat som flög i rummet kunde han acceptera. Eller var för, eller tyckte att det här behöver vi diskutera. Och det finns ju ingen annan partiledare i Sverige som kan sitta och liksom tänka högt kring kontroversiell policy. Men utan att förankra det i sitt parti.
Nej, inte på det sättet. För då
skulle du få ett kommunalradsuppror mot dig. Liksom.
Ja, men då satt han ju och provpratade. Det fick man i alla fall känslan. Han kan ju ha provpratat med andra i partiet innan också. Om de här sakerna. Men det var ju som att han drog det ur fickan. Och sen kom ju en situation där det blev en diskussion med någon av journalisterna på det här mötet. Som handlar om vad står egentligen i Tidavtalet. Och då var det helt uppenbart att han... Han visste inte vad som stod i Tidöavtalet.
Det gällde ju papperslösa eller gömda eller illegala flyktingar som SD säger. Och vilka rättigheter de har. Och då pratar han om att så här, men det står ju i Tidöavtalet att vi ska ta bort flera av dem. Och det gör det inte. Och när han fick fler frågor om det, då var han så här, nej, men jag vet inte. Det var så många papper som skickades där fram och tillbaka. Man kan inte ha koll exakt på vad som står i Tidöavtalet. Alltså, det är ändå en alltså det är ju som alla de här intervjuerna där han liksom inte har koll på saker, inte kan förklara partiets ekonomiska politik. Han behöver inte bry sig om det, det spelar ingen roll.
Men kan man säga att, tolkar det mer som ett förtroende, att han vet så här, de här frågorna är uppe. Vi får ju med ofta de andra borgerliga partierna på vår politik, så att, och även om de säger nej den här gången, så nästa gång så kommer vi liksom nå dit.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
man måste ju säga att Jimmy Åkesson och några till sverigedemokrater har varit otroligt framgångsrika politiska entreprenörer. Otroligt skickliga. Men har han eller någon av dem förmågan till nästa steg? Funkar det? Funkar det ens att vara minister och liksom ha den där attityden? Det där vet inte jag riktigt. Det får väl vara räknenissar att titta på vid ett senare tillfälle. Eller, jag vet inte. Eller det var så många papper vi skickade fram och tillbaka till varandra på departementet, så jag vet inte vad slutversionen riktigt blev.
Ja, men funkar i vilket avseende? Ja, han kanske blir KU-anmäld då, men vad spelar det för roll? Uppenbarligen så har han ju väljarnas förtroende och sitt eget partis förtroende.
Ja, hittills ja. Och det här blir väl paradoxen. I den här texten jag skrev så beskrev jag ju det här gamla argumentet. Alltså den delen av högern som har velat ta stöd av SD har ju länge använt. Vi måste syna dem. Alltså de måste, får de bara vara med och ta ansvar och sitta vid makten, så kommer folk bli missnöjda med dem, och då kommer de för första gången få uppleva folks besvikelse. Det vanliga politiker alltid får göra, och då kommer deras stöd sjunka. Alltså, och här blir det ju på något vis, börjar man se Jimmy Åkesson som en statsministerkandidat, då hamnar man ju till slut i det läget att de faktiskt får riktig makt också, makt som är synlig, makt som är symbolisk. Idag slipper de ju den delen för att de har den här konstiga halvsituationen. Men blir han statsråd eller för den delen statsminister, så är det ju, då får ju väljarna en möjlighet att bedöma det.
Du vill ta sina argumentet ett steg till.
Det var den position jag intog precis nu, ja. Mm. Men jag vill ju inte så mycket, utan det var en position som jag intog, för att den är intressant.
Mm. Men som vanlig minister kan man väl ändå lasta över rätt så mycket på statssekreteraren och åka hem till Sölvesborg, eller? Alltså det är väl då statsminister han ska vara, under det där synas
riktigt. Jag tänker att du kan fråga några statsråd om de tycker att det är deras bild av deras jobb.
Men räcker det inte då med vice statsminister?
Ja, då kan du ju hamna i den här Kaczynski-lösningen. Alltså ledaren för, vad heter det, Lag och rättvisa i Polen, han är väl vice statsminister, men är ju den som egentligen bestämmer allting, som jag förstår det. Alltså överkucku i partiet.
Och alltså jag vet inte, sitter han med ens i regeringen eller är han bara den informella handen? För det skulle vara ännu mer intressant om vi hade lösningen av att Jimmy Åkesson, den stora röstvinnaren som är så bra på sociala medier och behöver inte titta på en enda opinionsundersökning, för han känner folkets oro i sin egen lilla kagge. Då skulle han stå bredvid där, och sen så skulle de här liksom ex-moderaterna som nu har blivit sverigedemokrater komma in och sitta i en regering istället som det stora nya högerpartiet. Är det det vi tänker oss?
Kanske inte exakt så, kanske inte på kort sikt, men det är ju ett scenario. Jag menar,
kommer vi få se en gråhårig Jimmy Åkesson? Är det det du säger? Att vi kommer alltså se en
Nej,
man
men
som
jag
har suttit så länge?
Efter är ju att sverigedemokraterna säger ju inte att han är statsministerkandidat. Men de agerar ju som att han är det. När Magdalena Andersson och sen Ulf Kristersson nu har hållit sådana här tal till nationen, som ju ändå måste betraktas som något exceptionellt, det har ju inte hållit så många av någon i historien i Sverige, så har Jimmy Åkesson haft ett skuggtal. Mm. Och det tolkar jag, alltså jag menar, det han har sagt där har ju han kunnat säga vid massa andra tillfällen. Alltså han kan ju hålla ett tal på något torg vilken dag som helst om han vill. Men att man har så att säga skuggat talen till nationen tolkar jag som att vi accepterar egentligen inte någon annan statsministerkandidat än Jimmy Åkesson. Och här tänker vi, varje gång det finns en statsminister i Sverige som håller tal till nationen, så tänker vi en parallell verklighet. Sätta Jimmy Åkesson framför en kamera och på YouTube låta honom hålla tal till nationen. Sitt tal till sin nation.
Men förlåt, men gör inte alla partiledare det här? Har inte liksom det är så här, centerpartister kallar sitt tal till nationen. Jag googlar snabbt här, FI, tal till nationen inom kaninöron, för de tror ju inte på nationen i tid. De är sådana intersektionalister, så att de köper inte de här koncepten förutom som strategisk essentialism. But that thing aside.
De andra gör inte så att de kommer med ett tal två dagar efter.
Det var inte så att Miljöpartiet gjorde det när de satt i koalitionsregering, och inte Vänsterpartiet som stödparti heller till...
Nej, okej. Han är mycket bättre på det. Sverigedemokraterna är mycket bättre på det. Det här senaste talet till nationen verkar ju gått bättre än deras valfilmer, och det brukar ju vara det mest liksom kattmyntiga som finns för internet.
Alltså det intressanta med det där talet till nationen är ju att det har nästan tigits ihjäl i media på så här, det gamla sättet att förhålla sig till SD, att man inte skrev om dem. Sen har ju medierna skrivit otroligt mycket, ofta oproportionerligt mycket, om Sverigedemokraterna. Mm. Men det här talet har nästan inte skrivits om alls.
Förutom när man skulle AI-översätta det till arabiska.
Exakt, det är det handlar om. Alla artiklar handlar om att de AI-översätter det och eventuella språkfel då, men inte så mycket om innehållet i talet. Och jag tror att det var ett tal till nationen som man höll en annan gång. Jag är osäker på om det var när Magdalena Andersson höll, för det var ju när det var krig. Jag tror att det var under Löfvens covid-tal, men strunt samma. Mm-hmm. Då hade de ju den här bävern i bild, minns jag. Och då var det liksom, då pratade alla om bävern. Alltså, SD är ju experter på just den typen av uppmärksamhet. Men själva talet...
Den här gången.
Innehållet har det ju varit ganska... Det har skrivits på några ledarsidor, men väldigt lite.
Och det är väl just det här formuleringen.
Du kan väl tycka att svenska flickor är lösaktiga slampor som du har rätt att förgripa dig på. Att svenska pojkar är klena, bortskämda töntar som du kan råna och förnedra. Du kanske känner att just Sverige är en utmärkt plattform för dig för att manifestera hur jublande, glad och stolt du är över att dina landsmän nyss har slaktat hundratals civila. Jag ska vara helt rak och ärlig. Jag tycker inte att du ska vara här. För mig är du inte välkommen i Sverige.
Ja, det är ju en del av talet när han vänder sig till den invandrade svensken, eller den som har kommit till Sverige, för han vill väl inte nödvändigtvis kalla alla dem för svenskar.
Nej, och jag vet att det här var ju folk som reagerade på och kände så här, men nu har vi ytterligare ett steg mot fascismen, eller liksom nu tar vi en väldigt det här talet är någonting exceptionellt och vi ser inte det här. Vad jag tyckte att jag såg mycket på sociala medier var att folk rakt av gjorde ett meme utav det. Att så här på direkten ta det här, då tycker inte jag du ska bo här i Sverige, då ska du åka till ett annat land. Och typ så här, ja, när lillbrorsan kommer in och vill använda min gamingutrustning. Eller du vet så här, att bara göra om det till ett skämt, vilket på något sätt tar ju bort i sådana fall den här känslan. Och så här, nej men här håller ett stort demokratihot på att utkristalliseras och framförallt verbaliseras. Så även liksom i det här, det han sa, så tänker jag, blev det nästan lite en version av bäven, fast det kanske också var hårdare.
Alltså, jag tyckte i början av det där talet, fram tills att han vände sig då direkt till de som har kommit till Sverige, så tyckte jag att det var svårt att skilja från Ulf Kristerssons tal till nationen faktiskt. Alltså det han höll. För där han pratade ju också om den stora invandringen som problem och grund till gängskjutningar. Och verkar Jimmy Åkesson, det intressanta rent politiskt i det här talet tyckte jag, eller en intressant sak var ju att han helt underkände integrationspolitik, att han inte tror på det. Och det gör väl inte riktigt Moderaterna heller, eftersom de också säger att kommer så mycket folk som Sverige har tagit emot kan inte integreras. Det är väl egentligen vad Jimmy Åkesson också säger.
Ja, men det är, finns det inte en nyansskillnad där? Eller en logisk skillnad eller någonting? Alltså, Ulf Kristersson säger väl fortfarande så här, uppfattar jag. Vi kan inte ta emot så här många människor, för det klarar vi inte av, alltså måste vi minska det. Sen är den stora och viktiga saken integrationen. Det är egentligen det som är huvudfrågan. Och den har jag ju hållit på med i hela mitt liv, med socialpolitik och så vidare. Medan Jimmy Åkesson säger, vi har en regering som jag har släppt fram. Den håller på att larva sig med integration. Det är helt onödigt. Det som är nödvändigt är stänga gränsen och se till att vi får igång ett återvandringsspår. Integration är liksom fernissa. Vi håller på med den riktiga frågan. Det är så här jag tolkar skillnaderna.
Okej, okay, men du vill jag säga in. Hur tolkar vi tacket till den goda invandraren?
Du menar att innan, eller efter att han sa, eller efter att han sågade integrationspolitik som fenomen, och innan han sa du som inte sköter dig ska inte vara här.
Ja, så säger han ju.
Många av er som har utländsk bakgrund har gjort just detta. Ni har ansträngt er, gjort ert bästa för att fungera i och bidra till det svenska samhället. Ni har uppfostrat era barn till att bli svenskar. Jag och de allra flesta svenskar är tacksamma för det. Ni har bidragit till att göra vårt land bättre. Tack. Och jag menar det verkligen.
Det är ju alltid något när man måste lägga till och jag menar det verkligen. Men, ja, det det. Men jag menar, det här talet håller ju Jimmy Åkesson uppenbarligen inte till oss journalister eller kanske till andra politiska partier, utan han vänder sig direkt till sina väljare. Även tror jag i den delen där han vänder sig till de invandrade. Och Jimmy Åkesson har ju många sådana här väljare som har kommit till Sverige, som har integrerats och som tycker att de som inte har integrerats är ett problem och ska lämna landet.
Men precis, men det är det jag försöker bara få ihop. Ger han åtminstone inte läpparnas bekännelse till integration i praktiken, eller assimilation, eller vad vi nu ska kalla det här, att det går att ta in folk i Sverige om de blir svenskar?
Jo, och här finns väl en liten logisk lucka i det sverigedemokratiska resonemanget, kan man kanske tycka. För det har ju Sverigedemokraterna sagt under lång tid. Alltså, man kan bli svensk. Hela diskussionen om
öppen svenskhet.
Precis, och huruvida det liksom är färg på huden eller annat som avgör. Men de har ju aldrig egentligen konkretiserat hur många kan bli svenskar. De verkar ju snarare ha en attityd och tankegång som är, det är väl ändå väldigt få som klarar av att bli svenskar. Om man tittar på hur samhället ser ut. Enligt deras sätt att se det då. Så det är ju en fråga som kvarstår att ställa till en statsministerkandidat. Hur många av de här kan bli svenskar? Men enligt ditt sätt att se svenskhet då?
Han ger väl också uttryck för, tycker jag, det stora skiftet i synen på invandringspolitiken och integrationspolitiken. Som är så här, han använder ju det gamla sosseuttrycket, gör din plikt, kräv din rätt. Mm. Men sen så lägger han ju till att, men du måste också vara tacksam. Du måste också visa tacksamhet för att du har fått komma hit som gäst till vårt land. Och du måste också acceptera våra normer och värderingar. Och det där är ju skiftet från liksom Mona Sahlin-politiken, där mångkultur och olikheter skulle hyllas, och hitta något gammalt Karin Jämtin-förslag om att man skulle ha alltså någon helgdag kopplad till Ramadan. Det känns ju väldigt långt borta idag i svensk politik. Men också Moderaternas syn att så länge du faktiskt gör din plikt, så länge du jobbar, så är du integrerad. Det gäller ju inte längre i svensk politik. Men det är ju inte så radikalt att han säger det. Det där skriver väl nästan alla under på idag,
ja,
eller?
Ja, socialdemokrater också. Liksom den gamla. Men du har ju, tycker jag, en viktig poäng i, alltså den gamla socialdemokratiska sensmoralen som han då vill annektera var ju, gör din plikt, kräv din rätt, och sen är det slut. Det är end of game, det är färdigt då. Här kräver han ju liksom, som du säger, verkligen mer. Och det är ju någonting, det är ju, är det ändå inte så att överallt det här så hänger hela tiden frågan, kan man vara tillräckligt radikal? Och då tänker jag från ett högerperspektiv, men även för en del socialdemokrater som nu sitter i arbetsgrupper och ska försöka neutralisera migrationspolitik och kriminalpolitik mot Tidöavtalet, mot Sverigedemokraterna och Moderaterna, men framförallt mot Sverigedemokraterna. Och den här frågan blir ju som mest brännande om man tittar. Alltså nu har vi börjat här i Tidögängets största och näst största parti och pratat om vem av dem blir störst och vem har egentligen statsministerkandidat. Men om man tittar på det största partiet och på det som i flera mätningar i alla fall är det minsta partiet nu, nämligen Ebba Busch Kristdemokrati, så är det ju så otroligt svårt att komma från frågan. Går det vara radikalare än Jimmy Åkesson? För det är ju det som Kristdemokraterna byggde sitt nya parti på när Ebba Busch tog över det och var otroligt framgångsrika i kanske 9 månader med. Och sen dess överhuvudtaget inte har varit framgångsrika i väljarnas ögon i alla fall.
Jag har gått direkt till hästens mun. Jag har gjort Ebba the bakgrundssamtal i alla fall.
För berätta, vad betyder det?
Det betyder att jag länge har noterat Ebba Buschs frånvaro på den offentliga scenen och försökt så här, träffa henne, liksom springa på henne. Det har varit väldigt svårt att liksom boka in någonting med energi och näringsministern. Men nu, kanske precis innan rikstinget som Kristdemokraterna ska ha här i helgen, så fanns det liksom lite tid sparat.
Men ni sågs liksom informellt, det var inte en intervju?
Nej, och det var väldigt mycket så här frågor kring det hela. Och egentligen var det jättetråkigt att jag inte bara gjorde rakt av en bandad intervju. Men liksom en kollega som ska göra en annan intervju med henne. Och jag kände så här, nu ska vi se hur det blir om vi pratar utan att mikrofonen är på. Och det var inte så annorlunda som det skulle kunna vara med många andra politiker. Det började med att hon bara sa, innan jag säger någonting, hur är det med dig, Henrik? Och jag bara, okej, chans att prata om mig själv, prata om mina barn, pratade bland annat om så här, MP, händer mycket saker där. Och också att, jag tror att Sverigedemokraterna börjar öppna upp sig lite för liksom, att prata mer med mig.
Mm, de svarar när du ringer.
Ja, men i princip hade jag 2 grundfrågor. Och det ena är, det finns en bild. Du var jättebra i opposition, du är jättedålig som minister. Och vad är egentligen ditt projekt nu? Är ni sugna på svaren här, eller vill ni börja redan bråka med frågeställningarna?
Nej, vad sa hon?
Nej, men så här, om vi börjar med du var så bra som oppositionspolitiker, så börjar hon i att hon var, kände sig så djupt, djupt missförstådd när det började gå rykten om att hon skulle hoppa av, kanske bli typ EU-kommissionär eller någonting. Att hon bara, nej men oj, alla politiska journalister.
Gick det sådana rykten?
Ja, men jag vet inte om man har sett en tweet eller
som,
någonting.
Jag missar ju mycket i och för sig.
Men, ja, men det var det
jo,
hon fokuserade
men vadå,
på.
Det har ju vi också pratat om i den här podden, att hon har ju suttit länge och kommer hon orka hela mandatperioden och hon har haft så jobbigt. Ja.
Och man kan också i bara glömt det.
Och hon återigen återkom till liksom så här, men jag tänker alltid så här, 2 mandatperioder framåt och vem vet om liksom livssituationen förändras eller om partiet behöver något annat. Så här, typ, jag tänker inte abonnera på liksom partiledarskapet i 8 år framöver, men det var ändå så här, I'm going nowhere. Och hon sa hon,
det är lite svårt att hänga med när du är du, för du säger jag om jag, Henrik Torhammar, och du säger sen jag om Ebba Busch.
Ska jag försöka
göra... Nej, det är bara att...
Du vill hjälpa lyssnarna på vägen och dig själv.
Jag själv behöver förstå när det är Ebba Busch som pratar eller när det är Henrik Torhammar som pratar.
Förlåt, det här är... Nu börjar jag tänka så här. Att är det så här drag queens känner när de ska liksom ikläda sin karaktär och förvandlas till någon? Vem är jaget? Vem är det som äger den här informationen?
Men... Det är också otroligt svårt nu att få bort den här bilden på näthinnan av dig när du dragar som Ebba Busch.
Okej, det är ett önskemål. Det är ett önskemål inlagt. Vi får se, det är långt kvar även till nästa val men också till nästa Halloween helt enkelt. Men jag hörde och jag accepterar. Huvudpoängen hon sa var, jag fattar att folk inte har förtroende för mig. Massa väljare såg mig i debatter och tyckte att jag var kanske jobbig eller liksom var på ett visst sätt helt enkelt. Det var min roll då och plus jag har inte hunnit levererat än på det jag ska göra. Det har bara gått 1 år. Och hon kom tillbaka till att Kristdemokraterna hade en otacksam uppgift. Det fanns ett parti, Moderaterna, som var tvungen att vara statsmannamässiga tjusiga. Då var hennes roll att hela tiden försöka gå in och liksom vara slugger. Och det är inte alltid en sån vacker bild.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Men då vill jag nog ändå börja invända mot fråga, själva frågeställningen. Nej men, dels tänker jag så här, Ebba Buschs stora framgång handlade väl om att hon var som mest radikal. Alltså att hon var den här som hon kallar kärringen som gör grovjobbet. Att hon, att KD gick före Moderaterna hela tiden och öppnade upp för samarbete med SD och förändrade spelplanen i svensk politik och möjliggjorde en högerregering. Det var väl det framgången byggde på. Och nu har partiet inte den rollen längre. De är inte viktiga i det, och då har man också tappat.
Det är ju inte hennes bild, utan kanske skulle hon, Ebba, beskriva dig som en 3% mentalitetare, som man förstår lite så här att här, det har ju hänt lite
en saker. Av dem som liksom känner att Kristdemokraterna är ett 3% parti och har inget annat att göra.
Ja. Och liksom att det kanske också finns i då hennes eget parti personer som känner vi är, ja, vi är någonstans vid spärren hela tiden, och det blir här, och nu tolkar jag Ebba lite det här amerikanska, det så här, you better think big or go home, winning is the game. Alltså någonting med högt hår som är närmare Gud. Den lite Texas-känslan får jag när hon liksom tänker att så här, nej men vi hade bra siffror ett tag, det kan vi nå igen. Det var liksom ingen slump. Vi kan vara, citat, en bred kyrka. Och det här handlar om att då kommer vi ju in i de här kriserna som kanske nu börjar lägga sig lite nära rikstinget, om att en partisekreterare, Ingerö, fick avgå för att anklagades utav toppnamnet Sara Skyttedal, och sen fick Sara Skyttedal ett tag avgå, eller nominerade, såg ut att förlora sin första plats, mycket argumenterat kring vad hon uttryckte sig kring narkotikapolitik, men sen kom hon tillbaka. Som sagt, det har ju funnits lite dramatik i partiet.
Ja, och det väckte ju också någon slags intern konflikt mellan de här gamla höger-vänster-falangerna, eller hårda-mjuka-falangen, eller vad. Tobin accepterar ju inte, Tobin vill ju alltid prata om 8 falanger i koden, men jag tänkte att vi inte ska ta...
5 tycker jag räcker, normalt. Men det kanske har transformerat, men vi ska inte gå in i det. Det kanske är färre än 5 nu för tiden.
För då, min nästa fråga, går det så himla dåligt för Ebba Busch som minister då? Är inte det bara någon slags bild? Finns det belägg för detta?
Ja, men det är det här hon menar, att nu är det ju kommunalråds-Ebba ni ser, som läser in sig, som jobbar bakom, som inte är ute och framförallt får tänka på vad regeringen säger versus vad en partiledare säger. Och jag tänker att det var den disciplinerade Ebba som kommer ihåg den här kärnkraftspressträffen där Tobias Andersson stod bredvid henne.
Den som var typ förra veckan.
Ja, och då var det en fråga från Aftonbladets reporter. Om så han fuskade lite så här, snabbt hand upp i luften ni som tycker att staten ska betala för kärnkraften. Och då Tobbe Anderssons hand åker på direkten rakt upp i luften, och Ebba får bara snabbt säga:
tack och lov så är inte det här en partiledardebatt.
Och man ser nästan hur hon slår Tobias Anderssons lilla hand ner, att hon först, liksom, hon kan det här med mediala bilder, setting, så att inte gå in i saker, och kan vara liksom ordentlig på detta sättet. Så jag tror att hon menar att snart kommer ni se frukterna utav det stora projektet som vi håller på med.
Och det är liksom det är Romina som ska bygga kärnkraft. Men vad är Ebbas projekt? Alltså man känner ändå så här, partiet hade ju en annan storhetstid under Alf Svensson. Skulle det inte vara bra för Ebba Busch att vara socialminister istället och stå och prata om svaga i samhället?
Hon menar ju att nu är möjligheten att göra det stora samhällsbyggarprojektet. Hon brukar prata om så här, samhällsbyggarprojektet, och hon brukar prata om det etiska modersmålet i lite mer så här kulturkriget, att liksom, nu måste vi prata om värderingar och sånt där. Och så finns det alltid de här sociala frågorna som är liksom en viktig del. Men hon verkar ju se sin roll att vara, ja men så här, lite ta tillbaks känslan av att, eller inte ta tillbaks, utan hon vill ge bilden av att Kristdemokraterna kan vara bättre än sossar på infrastruktur. Att man kan lösa ut konflikter med gruvor och vägar och inte liksom några ideologiska miljöpartister bredvid, utan då kan man få till en grön omställning i verkligheten.
Ja, jag avbryter dig där.
Nej.
För jag börjar tänka, jag sitter här och tänker, ett sätt, nu är vi ganska aktörskoncentrerade. Ett annat sätt att se på en utveckling är ju att aktörerna är ju inte så viktiga. Jimmy Åkesson är inte så viktig, Ulf Kristersson är inte så viktig, Ebba Busch är inte så viktig, utan tendenserna och trenderna och omvärlden. Och det är ju fullt möjligt att hennes liksom bett på att vi ska nu visa att vi kan leverera, och när vi har levererat så får vi väljarnas och folkets kärlek. Att det kommer fungera. Men så där tänker jag alla som sätter sig i en regering. Så tänkte Miljöpartiet också när de satte sig med socialdemokrater. Och ännu mer så känner man ju att det här är ju som Folkpartiet 2006. Ni vet, de hade ett bra val 2002, så gick det dåligt 2006, men de kom ändå med i regeringen. För Kristdemokraterna gick det bra 2018, så gick det dåligt 2022, men de kom ändå med i regeringen. Och vad gäller Folkpartiet så blev de ju liksom bara mindre och mindre och mindre och mindre. Och det är ju så svårt, tycker jag, när man tittar på rörelserna i det större. Alltså det vi var inne på när vi pratade om Jimmy Åkesson. Att se att Kristdemokraterna är den tappning de satsade på när Ebba Busch tog över och var väldigt framgångsrika i, att de var någonting annat än en engångsprodukt. Deras jobb var så att säga att vara först med att bränna, nu ska vi göra något åt migrationspolitiken. Det gjorde redan Hägglund precis på slutet. Och deras jobb var att först med att korka upp champagnen när dö försvann. Och deras jobb var först att ta lunch med Jimmy Åkesson. Och det gör man en gång. Och sen, det är inte...
Det är nyhetens behag.
Alltså, det är inte ett batteri som går att återuppladda. Frågetecken då. Men jag tänker att det inte är det.
Nej, men sen någon gång kommer ju de andra i kapp och då går man inte före längre. Och det har ju funnits någon slags föreställning, i alla fall bland moderater, att Sverigedemokraterna skulle bli mindre radikala av det här regeringssamarbetet. Det går ju snarare åt andra hållet. Vilket... Ja, det liksom mycket, väl, alltså många andra sa så kommer det bli. Men nu kom jag på vad det var som gjorde att vi började spekulera om Ebba Buschs eventuella avgång. Det var ju de där två veckorna när hon tog semester och hon missade partiledardebatt som Jakob Forssmed tog.
Just det.
Och det säger ju något om framtiden för Jimmy Åkesson som minister då, om man inte kan vara borta en vecka utan eller två veckor.
Nej, det skulle vara lite tufft kanske för
Jimmy. Att varenda politisk podd pratar om ens efterträdare.
Nu är väl inte varenda politisk podd, eller vår för den delen, så viktig kanske. Men
Henrik, det ser ut som att du vill säga något.
Och motargumentet som Ebba Busch ger uttryck för då, det är ju att partiet, det där är en 3%-mentalitet som
alltså
Torbjörn Nilsson.
Alltså min också.
Du är också en 3%.
Du är också 3%.
Jag gav ju bara uttryck för det som hon och hennes strategi har varit.
Ja, hon menar att om vi står startklara som parti, om vi kan leverera på saker, någon gång kommer det utav oklara skäl för liksom ett mer systemaktigt maktparti som Moderaterna att falleras. Och Sverigedemokraterna, de kanske tänker rätt, men kan de leverera, kan de göra? Nej, men då finns den här kraften som vågar prata världen, som aldrig är rädd för ett kulturkrig, gärna är med i de här debatterna, att chansen att liksom springa upp, liksom, återigen lite performer, att så här, half of the job is showing up, ungefär, för att kunna bli en lyckad person. Och då försöker jag fråga så här, men jag tänker att, då frågade jag så här, någonting om att när du ska vara ute och göra utspel om kulturkrig, det är ju lite svårt som kärnkraftsminister. Och då var det ändå lite kanske så här, en blinkning mot att ja, nej men partiet, när man måste lägga massa tid på terapiapartiet för att det är jobbigt, då blir det ju än mindre tid att våga vara ute i de här frågorna som liksom hon gärna är och liksom vill vara där och prata om.
Det är ju också någonting med att gå från valrörelse till att kliva in i regeringskansliet, och om man då som Ebba Busch inte har suttit där tidigare. Men det här är ju många partier erfarit, alltså att man pratar i en valrörelse om att man ska lösa gängkriminaliteten eller man ska förbättra skolbetygen och göra om hela skolsystemet, eller man ska bygga kärnkraft, och sen så kommer man in i regeringskansliet och så blir man liksom helt mosad av tjänstemän och rättschefer och samordning mellan departement, och så lyckas man kanske inte få ur sig varenda proposition som man har tänkt sig, och så slutar liksom mandatperioden med att man ska gå till val på att kolla, vi har tagit steg i rätt riktning, vi har gjort en del saker som underlättar för att bygga kärnkraft framöver.
Markförberedelser.
Och då blir det genast jobbigare, och så sitter man som Magdalena Andersson i senaste valrörelsen och vill inte tala om löften utan om målsättningar.
Är det verkligen Busch-tempo?
Nej, men hon la ju upp en så otroligt rolig... Ebba Buschs Instagram är ju någon slags barometer, brukar jag tänka på hur det är för henne. Hon lägger ju ofta upp saker när det har varit jobbigt eller skrivits mycket i medierna, då brukar hon lägga upp något lite kul eller något med barnen och något, jag är mamma också och kolla här sitter jag och hetsar, äter kakor. Alltså, och nu la hon upp, jag ska hitta här.
Du menar att hon lägger upp något lite passivt aggressivt? Eller? Tolkar jag det fel?
Passivt aggressivt slash kul.
Okej. Okay.
En samtidskommentar som 80-talistgenerationen gör. De kan inte hålla sig. Hon lade upp en bild på sig själv i byggkläder. Hon håller på att slipa golvet i sitt hus.
Känt från mycket
känt
saker.
Från media. Och så skriver hon: helgens arbete har inte samordnats med några partier. Inte ett enda faktiskt. Besluten har inte gått på delning inom regeringskansliet. Den mäktiga samordningen har haft exakt noll att säga till om. Det har gått i Busch-tempo. Och nu ska man inte svära alls någonsin egentligen, så jag säger bara att det har gått väldigt effektivt. Och det är ju då, får man väl anta, ett svar på då snacket om att Ebba Busch inte får någonting att hända, att Ulf Kristersson har tvingats inrätta ett helt nytt kansli i statsrådsberedningen för att Ebba Busch liksom, det händer ingenting på hennes departement. Och det behöver snabbast på. Moderater pratar ju mycket och gärna skit om KD-ledaren i bakgrundssamtal. Men här säger hon ju då att hade hon fått bestämma så hade det blivit Busch-tempo. Om bara KD får bilda egen regering så kommer det bli något annat.
Okay.
Jag vill bara säga att på den här bilden så fanns det mycket målning kvar att göra.
Det var
bara en sak jag noterade.
Anklagades också för att vara queerbaiting. Att det här var...
Ja, med kepsen och snickarbyxorna.
Det gav en lockande lesbian vibe, uppfattade vissa på internet, det hela. Jag tror att det är ju någonting som Ebba Busch verkligen älskar, att kanske så här skulle bli sedd som en så här lesbian icon. För hon lyfter ju upp att hon har flyttat sitt parti när det gäller hbtq-frågorna. Och en grej som blev lite sidospår var det här med... Ivan Frolov, kommer ni ihåg honom?
Nej.
Nämligen den ukrainska designern,
ja, ja,
utav klänningen.
Som hon skulle ha på Ellegalan när hon blev portad på grund av Kakan Hermansson ville inte ha henne där.
Precis, efter en lördagsintervju som Henrik ledde just då.
Det var då hon skulle skjuta skarpt.
Hon ställde frågor om varför det var så många skadade poliser istället för varför...
I de så kallade påskkravallerna.
Ja.
Just det, varför inte polisen hade skjutit skarpt? Det var hennes fråga.
Det var... Ja, nu känner man vilket minfält det var att tolka vad det var exakt hon sa i den där intervjun som jag själv genomförde. Men det som blev slutpoängen där blev ju nästan så här en Instagram-post när hon står i den här, jag tror den var svart, jag kommer inte riktigt ihåg klänningen, men det var ju liksom spektakulär.
Ja, men det var så svart tillkjol och något lite. Mm.
Ja, och här tänkte jag ändå på något sätt så här, den intressanta Ebba-karaktären, för vi var inne och liksom pratade lite om så här, det är ju när du gör saker, så du är ju mediamumma. Det är liksom så här, är det hus, är det relationer, är det liksom Markoolio-rykten, allting dras till dig. Det verkar vara väldigt lätt för Aftonbladets ledarsida att använda dig i en rubrik.
Jo, men vi märker ju också här att det finns ett starkt läsarintresse kring Ebba Busch. Det tänker jag hänger ihop med de här förtroendesiffrorna hon har, där många tycker väldigt illa om henne. Det är ju, i senaste Novus-mätningen som vi har, så är det ju fler som tycker illa om henne än som tycker illa om, eller har lite förtroende för henne än Jimmy Åkesson. Mm. Och det är ju samma effekt som man har sett hos SD, alltså i SD-artiklar, eller Donald Trump. Personer som polariserar, som folk både älskar och hatar, ja. Det blir väldigt klickvänligt.
Man ska ju säga också att hon har ju också rimligt, eller okej, förtroendesiffror, liksom ändå något plus 15-20% eller någonting. Det är i alla fall mycket högre än miljöpartister och liberalpartister och framförallt centerpartister när det gäller förtroendemätningar.
På plussidan, ja.
Ja, på plussidan. Nej, men, och då var liksom hennes reaktion så att ja, det är liksom, det blir kanske lite så här väldigt könsspecifik dubbelbestraffning här, att så här, oj, varför vill alla titta på mig? Men hon vänder det till så här, ja, jag fattar det. Det blir mycket liksom, det blir något dåligt med mig, då går det snabbt neråt. Men också, då är andra sidan, när det går bra med mig, då kanske det kan gå snabbt uppåt. Det är liksom hennes lite pitch där. Och pratade, kom tillbaka till klänningen. Och bara tog upp att så här, den här liksom smugglade ut klänningen under brinnande krig. Och så här, har du följt hans Instagram? Har du sett vilka han klär nu för tiden? Det är liksom Beyoncé, det är Sam Smith. Vem var där i början? Det var liksom Ebba Busch. Tänk om man liksom, Alice Bah Kuhnke hade haft på sig någonting sånt här. Förstå vilka hyllningsartiklar det hade varit om så här liksom, hon är på modet och använder det som en speciell, liksom, men det blev inte liksom riktigt fokus kring henne.
Alltså Ebba kände sig lite bitter här. Tolkar jag det rätt?
Det får man nog kanske ändå säga, eller i alla fall medveten om att hennes gärningar tolkas på ett visst sätt på grund av den hon är och kanske det hon står för också.
Jag menar inte grejen här. Alltså, nu är vi ju rätt mycket i aktören och jag har inget emot det. Men framgångsreceptet har väl varit i vår politiska samtid att vara en polariserande figur. Det har varit positivt, för då blir den rörelse man företräder stor. Här är det ju ett exempel på motsatsen. Alltså den här rörelsen, kristdemokratin, som har så stort självförtroende och som är så självsäker på att de har valt rätt väg. Det är ju inte bara Ebba Busch, det är ju en hel generation. Och sen har de liksom med sig Jakob Forssmed och Acko Ankarberg och någon annan gamling som liksom kidnappad person eller som gillar den utvecklingen. De har ju aldrig levererat en stor rörelse. De har sett till att ha en polariserande ledare och flera polariserande företrädare. Sara Skyttedal, Charlie Weimers innan han blev sverigedemokrat, ja, några till.
Vad är en stor rörelse för dig?
Ja, men en stor rörelse i svensk politisk kontext måste ju ändå vara att man som klassiskt liksom litet eller mellanstort parti etablerar sig på en nivå över 10%.
För 2019 hittade jag en artikel i vår tidning där skillnaden mellan M och KD bara var 3,8 procentenheter. Då låg KD på 12,2. Det Precis. Var rekordsiffror. Moderaterna låg på 16. Alltså då var MKD SD nästan jämnstora.
Exakt. Det här var ju liksom höjden på det här projektet.
Och det är ju det som alltid är lite problemet när man då gör en timmes podd utifrån förra veckans opinionssiffror, att de är ju föränderliga. Alltså det här var en tid när det gick rätt så dåligt för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har plötsligt siffror som som Stefan Löfven inte ens kunde drömma om, som Janne Larsson satte som något ouppnåeligt mål den där gången han var valledaren.
Absolut. Fan, det var. Och det var en tid när det gick dåligt för Moderaterna.
Och så trodde man att men det här är helt beständigt. Det kom, alltså, vi fungerar ju som de där som du säger som inte lyckades se Gösta Bohman som statsministerkandidat.
Vi såg alltså, honom inte komma.
Vi låser fast oss i den tid vi är i.
Det var Ulf Adelsohn. Ja, men vilket som. Ja, vi låser, fast det jag menar ju att förväntningarna och synen på Kristdemokraterna har låst sig fast vid den epoken. Alltså månaderna innan EU-valet 2019. När de pikade i opinionsmätningarna. De har gjort ett framgångsrikt val 2018. Och där de sen fick vind i seglen. Medan sen dess, det är ju rätt länge sedan nu, så har ingenting i den mer strukturella bilden gett sken av att det där skulle kunna hända igen. Utan här har vi i sådana fall en polariserande partiledare för ett litet parti.
3% mentalitet.
Nej, jag är inte 3% mentaliteten. Jag säger... Det är 4 år sedan ni var i närheten av att vara någonting annat.
Okej, sista chansen att vara Ebba Whisperer här, att ikläda mig rollen som drag queen Ebba, eller kanske presentera Bush-doktrinen, if you so will.
Ja, det är ju,
varför går det dåligt för KD? När kollapsar de? När du är där nere, när du är i könet, underlivsfrågorna, vad är det hon försöker göra? Ta bort allt bagaget kring bögar och liksom så här, flytta
abort.
Partiet. Är bort alla de där sakerna. När man får bort det hela, när kanske partiet då inte bråkar och tjafsar utan typ verkar ha det rätt gött med varandra, det är då också man då...
Man ska prata kärnkraft istället.
Hellre för... kärnkraft än kön. Delar.
Jag tänker återigen på Jimmy Åkesson på riksdagsjournalisterna. För Henrik, du ställde en kul fråga till honom då. Jag vet inte om du minns det, men du sa så här: hur känner ni nu för Liberalerna? Kommer ni i nästa val kunna uppmana era väljare att stödrösta på dem för att ert block då ska kunna fortsätta regera? Och det var så kul när Jimmy Åkesson svarade på det, för att han var liksom... Men han har en så härlig position. Man vill vara Jimmy Åkesson när han bara kan säga så här: nej, det där får Moderaterna hålla på med. Det där är inte min grej. Man skulle kunna tycka att så här, det största partiet skulle kunna känna ett visst ansvar att då ta hand om de mindre. Så har ju både socialdemokrater och moderater agerat i sina val. Men nej, han bara, det kan Moderaterna hålla på med. Och det är ju inte en jättekul roll för Ulf Kristersson. Och kanske om det inte hade varit så i det här valet så hade kanske Moderaterna också varit större än Sverigedemokraterna om de inte hade förlorat så mycket stödröster till KDL.
Men det kanske är det där att den ansvarsfulla... Jag ska också säga att han sa att det kanske finns Sverigedemokrater som redan tänker så här att liksom egentligen så vill jag rösta på Sverigedemokraterna, men nu fattar jag rationellt att vi behöver Liberalerna med den här mixen och så kan man göra. Liksom.
Jo, fast han var ju ändå så här, det kommer aldrig vara jag som uppmanar
Nej.
Till det.
För det är inte, men hans roll
han
inte
är ju inte med i den där konstellationen. Han är ju inte med i regeringen. Det är inte han som är statsministerkandidat. Hur svårt ska det vara att ta in? Han vill väl inte att ge bort sina röster till någon av dem som håller på med fel politik. Han tycker att Ebba Busch håller på med fel politik.
För då är det inte han som är statsministerkandidat.
Ja, men jag tänker så här, hela
det är ju hela din, det är därför vi sitter här.
Ja, men hela det där resonemanget
du menar han är inte den konstellationen han,
nej, men hela frågeställningen, och den var jätteintressant, men hela frågeställningen kring det bygger på att han skulle känna något slags ansvar
för att få en majoritet utav röster.
Ja, men
för sitt politiska projekt.
Men då tänker ni ju att han skulle vara någon slags Fredrik Reinfeldt som har startat ett alliansprojekt och badat i badtunnor hållit på.
Det gjorde
Det har jag ju känner... inte Jimmy Åkesson gjort. Han är där för sitt parti och sitt partis liksom enda intresse skull.
Jag tycker det verkar härligt i alla fall. Jag kommer lägga mig till med Jimmy Åkessons attityd framöver. Jag känner att det är min nya förebild livsstilsmässigt.
Mentalt...
Ni kommer märka skillnad.
What would Jimmy Åkesson do, armbandet som jag redan nu kan visualisera på Maggis armband, Henrik Torehammar i Ebba Busch drag och Torbjörn.
Jag vet 3%, inte
Torbjörn
säga.
3%, 3% mentaliteten.
Okej. Okay. Ska vi avsluta den här podden?
Ja.
Mm. Tack.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler. Ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.